P4 Dokumentär.
Vid den tiden hade man ju de här science-fiction-filmer från Amerika. Och då tänkte jag, det här kan vi ju också göra i Sverige.
Tidningsredaktören Hans Hattvig, han bestämmer sig för att göra det ingen annan gjort tidigare i Sverige. En science-fiction-film för barn med utomjordingar, tefat och stridsvagnar.
Ser tre gröna figurer i silverglänsande dräkter.
Det är 80-tal och huvudrollen går till en kille utan någon som helst skådespelarerfarenhet.
Hej, jag spelar Irving.
Jag kikar på det och kikar på.
Chefredaktören kastar sig in i en filmproduktion med minimal budget och bestämmer sig för att spela in den på Bert Karlssons nyöppnade nöjespark i Skara.
Jag hade ju ingen aning om hur fan de skulle få till det.
Jag heter Kristoffer Johansson och det här är P4 Dokumentär och historien om...
De gröna männen från Yr.
Just det, gröna gubbar från Yr. En liten biograf i mars 1986 i Stockholm. Allt hårt jobb har lett fram till det här ögonblicket. Månader av förberedelser med en inspelning som blev av mot alla odds. Nu sitter en 39-årig Hans Hattvig i biosalongen med en publik som ska få se hans första biolångfilm. Det är premiär för science fiction-historien. Det här har han drömt om så länge. Så blir det tyst i salongen och filmprojektorn startar. Nästan en och en halv timme senare är filmen slut.
Rena rama katastrofen.
Nu sitter han här och undrar, hur kunde det bli så här egentligen? I utkanten av Grums i Värmland, längs Vänerns norra stränder, ligger en gammal röd industribyggnad med plåtfasad. Innanför väggarna så finns en ganska ovanlig butik för att vara 2026.
Just nu så befinner vi oss i min butik i Grums på VHS-avdelningen. Där vi har ett rum avsatt för, ja, videoband helt enkelt.
Det här är Niklas Asker som i sin butik har i runda slängar 1000 VHS-filmer uppställda i trähyllor runt om oss.
Mycket skräckfilm, actionfilm och sånt från 80-90-talet. Folk gillar ju när det kommer till VHS just att samla lite så här kultfilmer. Mycket som inte går att hitta på DVD till exempel, som aldrig liksom togs vidare till DVD till det formatet. Det kan man ofta hitta på VHS. Jag tycker det är ett väldigt charmigt format för att det är lite rejälare.
Niklas har drivit stället sedan 2019 och börjar direkt köpa in gamla band för att sälja vidare.
Här har du ju till exempel Vault of Horror 2 som var en tv-serie med skräckantologier. Då. Det var många kända skådespelare med här, Whoopi Goldberg till exempel. I andra avsnitt har du med Tom Hanks till exempel. Så att, sånt som du bara hittar på VHS egentligen.
Och att upptäcka helt nya, okända titlar för en filmarkeolog som Niklas, det hör inte direkt till vanligheterna. Men när det glimmar till i en samling, då känns det. Det är precis det som händer efter att han får in en last i en låda med gamla band till butiken. Till en början så lägger han inte märke till filmen i all röra, men så ser han ryggen på fodralet.
Gröna gubbar från Yr. Och då vill jag ändå påminna om att jag är född 1986, så att det här är inte en film som jag var bekant med sedan tidigare. Så jag tog ut filmen från hyllan, tittade på framsidan, tyckte det såg lite speciellt ut med de här grönmålade gubbarna. Och sen kollade jag på baksidan och kunde då se att ja, men det här är ju en svensk film, den är inspelad i Sverige. Ärligt talat, det finns ytterst lite genrefilm som sticker ut inom den svenska filmhistorien. Det finns inte mycket sci-fi, det finns inte mycket skräckfilm att tala om egentligen. Så det här var faktiskt, för mig som ändå hyfsat kunnig inom film, någonting helt nytt som jag ville såklart titta på och få veta mer om.
Tidigt 1980-tal. Sveriges ungdomar har ett ord i huvudet som ekar i skolkorridorerna, på fritidsgårdarna och hemma i tonårsrummen. Okej. I stort sett alla läser tidningen om de stora pop-, rock- och filmstjärnorna.
Vid den tiden var den faktiskt var okej, världens största ungdomstidning per capita.
Över 150 000 exemplar säljs varannan vecka. Och chefredaktören Hans Hattvig har besegrat tidningsvärlden. Så nu tar han sikte på något annat. Något helt nytt.
Och i och med att jag hade den här stora framgång, då fick jag gehör hos mina förläggare för andra projekt som jag hade parallellt. För att jag måste alltid ha något annat projekt. Medan jag gör ett huvudprojekt så har jag alltid ett sidoprojekt. Och sidoprojekten var helt enkelt, jag vill göra långfilm med videoteknik.
I en nedgången herrgård som naturen tagit över ut i de småländska skogarna spelar Hans in sin första långfilm, helt själv, med en videokamera. Det är en rysare som får titeln Blödaren.
Vet du, den filmen var så populär i videobutikerna att det fanns väntelistor på över en vecka.
Den handlar om ett rockband med fem tjejer som blir strandade när deras turnébil går sönder ute på den svenska landsbygden.
Så de blir tvungna att ta sig till närmaste by. Och då ser de på en karta, där finns ju en by, dit går vi. Men utan att veta att där finns monstret, blödaren. Den här filmen är väl inte så jävla genialisk att det är långa väntelistor. Ja, men det är helt enkelt så att vid den tiden var ju folk inte van vid dels skräckfilmer. Det kom ju en massa taskiga amerikanska skräckfilmer och sånt där. Men det fanns ju ingen svensk skräckfilm och så vidare. Så bara faktum att någon hade gjort en svensk film där folk pratade på svenska och man hade en svensk miljö och så vidare, det gjorde ju att folk blev nyfiken. Sen tyckte de säkert att ja, det var en liten skitfilm så där. Men okej, det är kul att kolla.
Vad hände i dig när du gjorde den?
Jo, jag fick ju naturligtvis blodad tand för att göra naturligtvis mera film. Och då tänkte jag, vad ska jag göra för, som nästa projekt? Och då var ju, vid den tiden hade man ju de här science fiction-filmerna från Amerika. Och då tänkte jag, det här kan vi också göra i Sverige.
Star Wars, Alien, Närkontakt av tredje graden och E.T. Ja, den amerikanska filmindustrin omfamnade verkligen rymden som tema under den här tiden. Filmer med visuell slagkraft som när E.T.s finger börjar lysa, eller när Luke Skywalker startar upp sin första ljussabel, eller när xenomorfen för första gången stöter sig själv ut ur John Hurts bröstkorg. Scener man aldrig glömmer.
Så jag hittade på en story helt enkelt som handlade om tre gröna gubbar som kraschlandade med sitt flygande tefat i en skog utanför ett nöjesfält. Och sen utanför och nöjesparken var omgiven av en trollsk skog. Min grundtanke var ju att det skulle nästan vara som de här tyska sagorna. Kom ihåg med de här, du vet, man hade små troll som tog sig in i ett hus. Och så hade de människorna lagt ut mjölk och mat och så kunde de äta mjölk och mat. Yeah. Och som tack så gjorde de någonting bra för dem.
Det är ju ganska långt ifrån skräckfilm till den här science fiction-filmen för barn. Vad kom det sig att det blev en sån genreskifte då?
Det beror helt enkelt på att man ska ju inte köra samma sak gång på gång, utan jag försöker ju variera det här. Dessutom jag är ju lite barnsligt road av all form av visuella sensationer, alltså en monster ser ju visuellt intressant ut. Och gröna gubbar från en annan planet, de ser ju också spännande ut och så vidare. Så det är mer det visuella som intresserar mig i det här.
Den här filmidén skickar han till de svenska filmbolagen. På omslaget så syns tre gröna gubbar. Och innan han ens vet om det kommer bli en film så börjar han skissa på hur tefatet från yttre rymden ska se ut.
Finurliga med det här tefatet var att man kunde dela upp den i tre bitar. Du hade en mittdel där man hade där de här gröna gubbarna satt och styrde T-fartet. Sen hade du en stor kupol och sen hade man de här själva T-fartet och den kunde man dela upp i två delar för att den var så stor. Den var ju 9 meter i diameter. Och min svåger, han var elektriker, han gjorde det elektriska systemet. Så det är en väldigt finurligt gjort var. Alltså man hade blinkande lampor runt hela T-fartet. Sen hade man in i den här styrhytten så att säga. Där fanns alltså massor med knappar som blinkade och höll på och sånt där. Så det blev en väldigt, tycker jag, illusionen var perfekt att det var T-fart.
Och med ett filmmanus som cirkulerar ute i Filmsverige väntar han på att någon ska nappa. Så ringer telefonen hemma hos Hattvig och i andra änden hörs en röst som får honom att darra.
Chefen för Sandrews, Göran Lindgren, bjöd mig till Sandrews och sa kom och berätta hur du har tänkt det och så vidare.
Sandrews, bolaget med filmer som fick en 14-årig Hans Hattvig att bli nyfiken på Sverige. Sandrews har gjort filmerna Swing it magistern med Alice Babs, Gycklarnas afton av Ingmar Bergman och Änglar finns de med Kristina Skolin och Jarl Kulle. Det är de här berättelserna som han har med sig när han kommer hit från Västtyskland. Sandrews är en stor aktör inom svensk film. Och kan gröna gubbar från Yr få plats på så klassisk mark?
Det måste ha hänt mycket i dig då.
Det var, alltså vet du, jag var oerhört nervös. Och jag tänkte, oh my god, vad har jag gjort för någonting här? Jag hade ju bara ett grovt koncept vad den här filmen skulle handla om. Jag hade ju inte någon erfarenhet från biolångfilm och sådana saker, utan jag hade viljan att göra en biofilm och sen hur det skulle gå, det löser jag sen.
Hattvig anländer till Floragatan på Östermalm i Stockholm där Sandrews huvudkontor ligger. Som en stor sockerbit står byggnaden framför honom med vit putsad fasad och höga långsmala fönster.
Och kände lite historiens vingslag.
Han vet att om det här ska gå i lås så måste frågan om pengar upp på bordet. På den här tiden så kostar en svensk film för bio ungefär 7 miljoner kronor att producera. Det här har Hattvig koll på och han har även tänkt ut en plan för sin science fiction-idé och hur han ska få Sandrews-chefen på kroken.
Först han sa, ja du, det är ju intressant vad du har skickat in till oss här, men varför tror du att vi ska ge dig flera miljoner? Du har ju bara gjort en enkel musikvideo och den här videoskräckfilm. Jag menar, tror du verkligen att vi vill ge dig de här miljonerna för en långfilm? Och jag tänkte, oh my god, vad ska jag svara på det där? Och då kom jag på det att jag hade läst tidigare att Göran Lindgren, han var ju ursprungligen revisor. Och revisorerna, de brukar vara väldigt sparsamma. Och då tänkte jag så här, jag kommer göra den här filmen hälften vad en vanlig svensk långfilm kostar. Så du menar, du kan göra en special effect science fiction film för 3,5 miljoner? Och så, ja. Och jag såg ju, han såg ju väldigt skeptisk ut, va? Han blängde nästan på mig. Och så sa han plötsligt, ja men då får du väl göra den här filmen då. Och räckte fram handen och jag skakade lite svagt hans hand och visste inte vad jag skulle svara. Det är precis som han sa, jag hade ju knappt någon erfarenhet överhuvudtaget.
Så är den totala finansieringen löst, nu när Sandrews är med. Och då anlitas ett produktionsbolag med en producent till science fiction-äventyret. Filmen kommer att visas på bio och Hattvig börjar nu samla ihop sitt filmteam.
Jag var på en skola och lärde mig el och tele.
Det är 1985, året då Bruce Springsteen får Ullevi och gungar rejält. Och Roger Moore, han gör sin sista Bondfilm. Det är då som en 20-årig Keijo J. Salmelas liv är på väg att ta en helt ny riktning.
Vi satt och kollade på olika tidningar och bläddrade runt. Och så helt plötsligt en av kompisarna i klassen sa, ja, men titta, här är någonting. Ja, men visa mig det då.
Tidningen som han och klasskompisarna bläddrar i är, ja, Hattvig skapelse okej. Där chefredaktören nu söker skådespelare till en ny film.
Och de tyckte att jag var ju alltid clownen i klassen också där borta och sånt. Så jag tänkte, ja men titta, ska du söka Keijo, för det passar nog säkert där bättre. Ja, så ska jag göra det eller?
Vad Keijo inte vet är att en bild som han skickar med i sin ansökan kommer knocka Hattvig och i längden förändra hans liv.
Ja, det fotot finns ju fortfarande kvar bland mina albumar och sånt. Så att det är ett foto där hemma som jag tror det var mamma eller nej, var det kanske pappa som tog bilden. Jo, det var en sommar.
Och då fick jag ett litet fotografi, jag tror det var ett polaroidkort, som kom från Keijo.
Keijo står barfota på en välklippt gräsmatta i blanka Adidas-shorts med ett stort rabarberblad på huvudet som hänger ner över ansiktet som en platt mössa.
Jag fick direkt en impuls. Jag måste kontakta honom.
Nej, det var bara jag som spexade, för det är att jag tänkte att jag måste göra någonting.
Jag märkte ju direkt att det här var ju en skådespelarbegåvning av sällans skådats slag alltså. Och hela hans mimik, hela hans kroppsspråk, allt det där var så fantastiskt bra att jag kunde i princip bygga hela storyn på honom.
Det var ju min första film också, så att man har ju aldrig stått framför kameran på det viset. Och jag tror att jag hade det rätt så lätt att stå framför kameran, det hade jag ju. För det har jag alltid haft lätt att ta... stå framför kameran och ta en bild på mig och agera och sånt. Så det var rätt så naturligt det kom för min del.
Gröna gubbar från Yr har hittat sin huvudrollsinnehavare. Keijo J. Salmela blir Yrving, en av de tre utomjordingarna som kraschar på jorden. Och då börjar en kamp att ta sig hem, för de klarar sig bara på jordens luft i 24 timmar. Och en tjej som bor bredvid en nöjespark ska bli deras räddning.
Det är två gröna gubbar här ute i köket.
Gröna gubbar? Vadå gröna gubbar?
Väldigt roligt att det skulle spelas in på Skara Sommarland och i min hemtrakt så att säga.
I filmen är det Marre, då en 10-årig Åsa Dalenborg, som först upptäcker att jorden fått besök av gröna utomjordingar. I början av 1980-talet så är hon med i flera teateruppsättningar i Skövdetrakten. Man får också via regissören Staffan Götestam åka till Stockholm och göra tv-jobb.
På Godmorgon Sverige så hade Hemliga Arne ett sånt barnprogram där. Det var också Staffan Götestam som regisserade och då var jag Skrot Arne, en liten robot där.
Glasringen, Myra!
Det kanske beror på att du inte har tvättat glasögonen.
Mulliga makaroner!
Och det var ju den vevan där när vi satt upp Pinocchio på Kina Teatern i Stockholm. Då frågade Staffan mig, så här, Åsa, skulle du vilja vara med i en film?
Jag har inte en enda bil. Faktiskt inte från min första film, från den här. Alltså överhuvudtaget, vad säger man att skomakarens barn går?
Ja.
Ja, titta. Det är helvetes.
Nej, men det är ju...
det är affischen, ja, den, ja, den minns man.
Filmfotografen Peter Mokrosinski bläddrar i ett fotoalbum som Hans Hattvig tagit med sig och stannar till vid en bild på de gröna gubbarna. De två har inte pratat med varandra om filmen sedan de gjorde den för 40 år sedan.
Och jag visste ju av erfarenhet att polska filmfotografer och klippare var fantastiska, världsbäst. Och jag blev happy när jag fick höra att Peter Mokrosinski var polsk filmfotograf. Jag visste ju inte det. Jag hade ju knappt någon aning. Jag hade bara gjort en video. Det var ju ingenting speciellt. Medan Peter, det var ju proffs.
Och Peters första film i början på 80-talet visades på filmfestivalen i Cannes. Nu har han via Yre-äventyrets producenter fått uppdraget att fota något så ovanligt som en science fiction-film.
Man berättar ungefär som om vi skulle göra E.T. Så jag tyckte det, alltså det var för barn och det var yttre rymden och allt det här. Och, så jag trodde, wow, absolut, det ska vi göra. Så jag var väldigt peppat.
Mokrosinski är ett namn som du kanske känner igen. För det var han som filmade Ondskan som nådde ända till Oscarsgalan 2004.
Ja, alltså det är helt sjukt.
Ja, det finns alltså...
Två kameror, det minns
jag. Ja, vi hade två kameror, ja visst.
Ja, inte hela tiden.
Nej, inte hela. Utan,
då och då, ja. Yes.
Under själva musikdelen och sen...
Herregud.
Och med stridsvagn kommer jag ihåg när stridsvagnen kom.
Ja, scenen med stridsvagnen från ett regemente i Skövde som rullar in i filmens slutscener. Det är en scen vi återkommer till. Utanför Skara mellan Vänern och Vättern i ett stort skogsområde med tallar och granar samlas tusentals människor varje dag för att åka berg- och dalbana, karuseller och vattenrutschkanor i sommarvärmen.
Ja, vi hade ju inte hunnit att bygga ut så mycket, men området fanns ju totalt och vi började ju med att bygga sjöar.
Ja, det här är skivbolagsdirektören Bert Karlsson som är mannen bakom Skara Sommarland som han kallar för landets största folkpark på den tiden, 1985.
Vi gjorde en vattenskidsjö till och med. Och camping fanns också. Så att vi gjorde en park där folk skulle kunna komma hit och för en relativt billig peng kunna ha lite skojigt.
Artisterna avlöser varandra inne på området. Vikingarna, Lena Philipsson, Lasse Holm, Pernilla Wahlgren, Mikael Rickfors, Freestyle med flera. Så kommer frågan om en filminspelning.
Jag tyckte det var häftigt och jag gillar ju Hartvik för att han hade mycket bra idéer. Han startade ju ändå den största tidningen, poptidningen i Europa tror jag. Så att han trodde jag ju på. Det var ju sånt jag sökte. För att få uppmärksamhet på Sommarland.
Först tänkte Hans Hartvig spela in filmen på Gröna Lund i Stockholm. Men väljer istället att snacka ihop sig med Bert.
Folk har ju anklagat mig, det var ju kvällspressen, de har ju anklagat mig att ja, Hartvig kan göra reklam för Bert Karlsson. Han måste ha någon deal med Bert Karlsson och att de gör gemensam sak och sånt där. Så var det inte. Utan jag använde ju bara Bert Karlssons nöjesfält för att den hade alla ingredienser som behövdes till den här historien.
Om Sandrevs inte hade nappat på idén så fanns tankar om att den skulle filmas med videoteknik istället och släppas via Berts bolag Marianne Video, berättar Hartvig. För vid sidan om skivbolag och nöjespark så har Bert Karlsson också gett sig in i den nya hemmavideobranschen.
Nej, men det var ju då aktuellt att alla bensinstationer skulle ha uthyrning av video. Och då gick vi in i det här faktiskt. Det började ju med den här motorsågsmassaken som vi var erbjudna. Men som vi inte vågade ta. Men som blev en gigantisk hit. Och ja, vi gick in i den branschen rätt hårt och köpte filmer för dyrt egentligen. Men vi omsatte ju ganska mycket på den tiden. Så att det gick ju ganska bra under ett par år. Sen sålde vi alltihopa när det gick ner. För vi hade inte råd helt enkelt att köpa filmer för 10 miljoner kronor och så vidare. Det var för stora risker.
Och för att få en poppig kändistouch på filmen så vill Hartvig att en artist med en stor melodifestival hit i året ska medverka.
Jag ville ju ha Pernilla Wahlgren i en av rollerna.
Men han får ett nej. Hon väljer att göra en annan film med regissören Bo Widerberg.
Ulmens väg i Helleberget och tackade nej till Gröna gubbar. Och då sa Göran Lindgren från Sandres, men vi kan inte ha den här filmen utan en kändis.
Då vänder sig Hartvig till en person som nästan varenda svensk har koll på vid den här tiden. En person som syns i familjen McKayen på tv. Och som artist släppte ett album hos Bert Karlssons Marianne Grammofon. Dwayne Loken som spelade Varg Tass.
Och han var available. Och då skrev jag in Vaitas som bandmanager.
Så är allt arbete inför inspelningarna klart. Och teamet samlas för att resa till Västergötland och Skara. Tefatet i skinande metall med en glaskupol i mitten har fraktats från snickeriet i filmstaden i Solna till Nöjesparken.
Jag rös när jag kom in genom dörren. Jag såg det här tefatet i sin fulla glans med lamporna som blinkade. Hela grejen. Det var som ett riktigt flygande tefat satt där och väntade på att lyfta när som helst.
I en av scenerna så ska tefatet flyga högt upp över en skog och sen landa på ett utedass som är placerat på ett kalhygge. Illusionen att tefatet svävar genom luften måste sitta perfekt om filmen ska funka.
Den var stor och den var tung. Och så fort jag ser det här tefatet så har jag den här scenen i huvudet. När vi till slut ska tefatet flyga över sommarlandet. Eller vad fan heter det? Och så kommer en helikopter. Och man sätter upp vajrar och vi sätter kamera där inne. Och så är det som en köksmaskin bara. Och tefatet rör sig inte en millimeter.
Helikoptern är för liten och orkeslös för rymdskeppet. Den klarar inte av att lyfta.
Men han hade ju tagit den där lilla helikoptern. Vi hade ju en stor.
Ja, lilla var billigt. Allt som var billigt var bra.
Vi sa, vad fan, den kan ju aldrig lyfta. Det var ju som en jävla humla.
Helikoptern byts ut till en starkare, men den pallar inte heller tyngden. Då körs en sväng till Göteborg fram och tillbaka för att bränna ur bränsle ur tanken och på det sättet lätta på vikten.
Då sprack en av de här vajrarna, så ja. hela tefatet föll i sidan och kupolen öppnade sig och hans kamera, kamera lutade ut. Och han kom skrikande, min kamera! Och så sprang han efter den här helikoptern som försökte nödlanda. Och som tur var så landade den, lyckades landa den och räddade kameran.
Och till slut så sitter scenen. Rymdskeppet flyger. I den färdiga filmen sen klipps bilder in på hur ett stridsflyg får span på farkosten med de tre gröna gubbarna bland molnen. Och piloten rapporterar till kontrolltornet.
Det är metallliknande, cirka 5 meter i diameter. På mitten ser jag en upphöjd kupol. Kom.
Ser du någon besättning? Kom.
Ja, kupolen är genomskinlig. Jag ser 3 gröna figurer i silverglänsande dräkter. Det var en utomjordisk farkost, kom.
Jag tänkte, varför är det så där ska mitt liv se ut? Syssla bara med olyckor. Hur räddar man sjunkande skepp? Eller hur räddar man icke-flygande tefat? Så då ville jag försvinna till yttre rymden.
Ingen av yrlingarna tål något annat än grön föda, vilket visar sig bli ett problem för den nyfikna utomjordingen Yrving som får en allergisk reaktion.
Men Yrving, du är alldeles vit! Vit!
Och sen den här dansen också, när jag gjorde breakdansen för den här pojken som satt, som stod där inne bland folken, så kom jag in där och gör breakdance move och allt det där. Så att det har jag ju hållit på med rätt så länge innan. Det började jag redan när jag var 16 år eller vad det var, 15-16 år, hade jag redan börjat med dansa breakdance och allt det där. Det var ett äventyr. Jag tyckte det var roligt att hålla på med det. Det var det.
Åsa Dalenborg.
Det var väldigt snälla människor. Och jag fick ju ha mina egna kläder på mig. De var hemma hos mig och tittade i min garderob. Och så valde de ut tillsammans med mig vad jag skulle ha för outfits i de olika scenerna.
Medan Kejo och Åsa stortrivs på inspelningen så är det något som gnager i Hans. Trots att det är ett stort filmteam känner han sig ensam, berättar han.
När jag gjorde min skräckfilm, då kunde jag göra allting. Va? Jag var regissör, jag var filmfotograf, jag var producent och så vidare. Så, och då var det inga problem. Men när jag sen plötsligt stod med 18 människor som alla hade gjort mer film än jag, då kände man sig inte speciellt kaxigt. Jag var inte osäker som sådan, men jag ville höra vad andra proffs hade för second opinion. Så jag var väldigt, första veckan väldigt, jag frågade, vad säger du Peter, om vi lägger räls här och så gör vi så och så vidare. Så jag lyssnade vad Peter och de andra proffsen hade att säga.
Man får inte glömma, det var skitkomplicerad film. På ett och samma sätt. På många olika sätt. Yeah. För det första, gröna gubbar. Bara den sminket. Yeah. Tid. Man måste ta hänsyn till det. Sen den här jävla flygande helikoptern. Men det är ingen som har gjort något liknande. Det var inte fråga om green screen som man använder nu så småningom. Vi gjorde allt live. Göra film, det är inte lätt. Just det var Hans påpekar. När du är själv så kan du göra allt själv. I ditt tempo och du vet vad du gör. Och ibland när du inte vet vad du gör, då gör du om det tills det blir bra. Här är du i händerna på 18 eller 20 pers. Och du måste kunna förmedla vad du vill göra. Och så att alla fattar vad du gör. Och jag kan förstå Hans förvirring i början. För man... Det första, man kan inte göra allt själv. Det måste du från början lära dig. Så fort du gör något själv så är det panik. Hans sprang som en igelkott där.
Framför kameran. Och B-fotografen sa, du, jag kan få ge dig ett litet råd. Stå inte och spring framför kameran. Du behöver inte rycka den här stolen. Du behöver inte ta den här backen från vänster till höger. Utan stå här.
I filmen gör yrlingarna Yrving, Yrsel och Yrvaken allt för att komma hem till sin planet Yr igen. Men Yrving lägger kanske mest fokus på att utforska hur livet på jorden är. Han härjar runt bland besökarna i nöjesparken, han kör en breakdance battle i folkhavet och tar sig upp på scenen sen, iklädd en blond peruk bredvid ett rockband och Dwayne Loken.
Do you like the music?
Like the music?
That's great. My name is Randy. What's your name?
Yrmi.
De andra två hjälper till hemma hos Marres familj med disken när människorna sover. För det är sånt de gör, de trevliga utomjordingarna från Yr. Samtidigt så pågår en jakt efter de gröna gubbarna där general Pansarsson, som spelas av Carl Billqvist, har i uppdrag att fånga in dem. Och det är i filmens slutscener som han med en stridsvagn från regementet P4 i Skövde ska storma nöjesparken.
I manuset står det att det här rullade en stridsvagn in på Sommarland. Men sen när jag fick en stor jävla lafettvagn med stridsvagn en morgon och någon officeren sa, vem är Hartvig här? Det är jag. Ja, varsågod, nu får du ta den här stridsvagnen här. Och jag blev alldeles ställd. Vi stod utanför Skara Sommarland på parkeringsplatsen och jag skulle anvisa hur den här stridsvagnen skulle rulla in.
I filmen så rullar den på olika platser genom parken och stannar till vid tefatet. Men vad biopubliken inte ser är vad som händer runt omkring på inspelningsplatsen.
Det sparar alltså barn omkring medan en stor jävla stridsvagn på 52 ton dundrade in genom en skogsglänta.
Mitt på dagen när parken är öppen för familjer med sina barn kör en stridsvagn förbi. En form av panik sprider sig i filmteamet. Allt det här gör att det brister för en av Hartvigs nära filmarbetare.
En stor kar, han fick ju ett nervsammanbrott. En dag när det blev för mycket, då kastade han sig den här stora karen i min famn. Stor gråten, jag orkar inte längre. Så var det alltså, delvis alltså.
Jag själv har lärt mig så mycket, jag har katalog tror jag.
Bert Karlsson.
Ja just det, du har ju rollen då.
Ja absolut, jag var vaktmästare.
I filmen är Bert Karlsson centimeter ifrån att bli överkörd av UFO-jägarnas stridsvagn på en grusväg.
Ur spår!
jätteroligt naturligtvis med de här gröna gubbarna. Så att folk var ju... tyckte det var roligt naturligtvis. Folk tycker ju det är roligt med filminspelning. De tror ju att de ska vara med själva. Klart, jag hade ju ingen aning om hur fan de skulle få till det här. Det är ju så... man sa ju bit för bit och man får ju inte någon helhet direkt.
Och det är han nog inte ensam om att tänka. Hur ska Hattvig få ihop en färdig film egentligen? Filmen är inspelad och teamet lämnar Västergötland. Hans Hattvig linkar runt med ett meniskskadat knä som han fått när han sprungit runt på inspelningarna. Nu börjar nästa del i filmarbetet, redigeringen. Och det tar inte lång tid innan det börjar strula med klipparen.
Och då brukar han säga till mig: Hans, I think this is a two battle cut. Ja, vad menar han med det? Jo, det var bara för mig att jag kilade till Systembolaget och köpte två flaskor rödvin för att han skulle klara av att klippa en scen eller vad det nu kan vara. Och då blir ingenting klippt.
Hans märker snabbt att det här inte funkar, så han tar saken i egna händer.
Så jag kidnappade min film och flyttade dem till Stockholm och engagerade Uffe Neidema. Uffe Neidema var ju både artist och en fantastiskt bra klippare.
Ulf Neidemar är inte bara artist. Han är också filmklippare och vän med Hans som tar med sig alla rullar till Ulf som sedan räddar filmen. På nätterna sitter de tillsammans och tar sig igenom scen för scen med Irving och de andra.
Ulf Neidemar var ju den riktiga klipparen på Gröna Gubbar. Det är inte många som vet, va?
Under den här processen får Hans veta från produktionsbolaget att filmen måste eftersynkas. Alltså dialogen mellan skådespelarna måste spelas in i efterhand. Ljudet från inspelningsplats håller inte, menar de, vilket Hans verkligen inte håller med om. Relationen till produktionsbolaget som anlitats och som bestämmer över filmen är vid det här laget knacklig. Det märks när Hans pratar om inspelningarna och efter bearbetningen. Premiären närmar sig. Kan alla månader av svett, stress, ångest och konflikter ändå vara värt allt det där i slutändan? Vi är tillbaka i den lilla biografen i Stockholm i mars 1986, där vi börjar den här historien. Salongens lampor har tänts, men inne i huvudet på Hattvig är det bara mörker.
Rena rama katastrof. Alltså, vet du, jag kommer inte ihåg. Jag satt omtöcknat och genomled den här filmen alltså. Filmen ruinerades genom eftersynken, genom den här förbaskade synkroniseringen. Det är ju den som jag ansåg förstörde hela filmen. Och sen mot slutet när det kom lite förstrött små applåder och sånt där. Och sen hade vi en fruktansvärt efterfest där också med lammkotletter som såg för jävligt ut och smakade äckligt. Och allting var bara låg budget.
Vad sa du? Lammkotletter.
De var massvis med päls ovanpå dem där.
De var billiga.
Med lammkotletterna. Oh my god alltså.
Och sen kommer recensionerna.
Obeskrivlig grön sörja, Aftonbladet. Efter en spännande inledning faller nämligen filmen sönder i ett oblygt reklamjippo för Bert Karlssons Skara Sommarland. Dagens Nyheter.
Expressens kritiker är inne på samma linje som DN, men tycker ändå att historien som Hans hittat på är trevlig. Filmen ses av drygt 11 000 besökare under sin tid på bio, enligt Svenska Filminstitutets biografstatistik. I perspektivet här nu då, 40 år senare, som regissör för filmen, hade du kunnat göra något mer för att det skulle bli bättre, om man säger så?
Nej, jag hade kunnat vissa saker hade man kunnat göra bättre genom att om du kan resonera med en producent tillsammans med en fotograf, det är fotografen, regissören, producenten, det är de som styr det här. Vi ska göra en glad barnfilm med massor med humor och kul grejer, då måste du ha folk ombord som har lite humor också. Du kan inte ha stelbenta, trista människor, utan du måste ha folk som har lite barnasinnet kvar mitt uppe i allt det där. Det låter lite bittert och det låter lite surt och så vidare, men så är det. Det var inte en dans på rosor att göra gröna gubbar. Den saken är klar.
Det blir inget mer filmregisserande för Hans Hattvig efter Gröna gubbar från Yr. Han går tillbaka som chefredaktör till tidningen Okej. Men så över 30 år senare så kommer filmen av en slump få ett hjärta i Grums att banka.
Jag tog hem den och jag satte den i bandspelaren och jag var blown away, kan man säga. För jag tänkte, det här är ju precis den typen av film jag älskar.
Niklas Asker sparar inte på orden när han pratar om filmen som han fick in till sin butik för några år sedan.
Jag tyckte den var väldigt charmig, den var väldigt sådär oskyldig på något vis liksom. Och även för mig som vid tiden då var 35 då kanske. Det här är ju en barnfilm framförallt. Så kände jag att det finns ändå en skaparglädje här. Det är lite excentriskt och det är någonting som inte liknar någonting annat inom svensk film. Ja, här har jag lite min privata samling av gröna gubbar från Yr-memorabilia. Och det är, jag kan ta dem en och en. Först och främst har vi DVD-releasen här. Och det är ju den jag brukar titta på när jag tittar på filmen. Och ja, jag har tittat på den ett par gånger nu, senast för någon vecka sedan bara. Sen har jag även en köpkassett på VHS här och den är lite kul. För den är inplastad faktiskt. Så det är ju lite speciellt att ha en inplastad VHS. För den har ju...
öppnar du inte?
Nej, varför skulle jag göra det för? Så det är i praktiken samma utgåva som DVD:n då, fast i olika format. Sen kommer vi till nästa grej här och det är en EP eller en singel då från filmen, och då är det ju med bandet The Bubbles med deras fantastiska låt We Are The Bubbles, om man nu behöver förtydliga det. Och det är ju originalmusik från filmen då. Det kanske inte är det som jag gillar bäst med filmen, men det är en väldigt kul scen åtminstone, för då är det Yrving, tror jag det är, uppe på scen och har en stor peruk på sig och spelar luftgitarr eller vad han nu gör. Jo, eftersom jag har den här butiken där vi säljer mycket filmer, både nya och gamla filmer, så återkommer vi ofta till det här, hur otroligt mycket charmigare det är att se på någonting som är på riktigt, som inte är digitalt. Egentligen från sent 90-tal framåt så blev den här digitaliseringen av specialeffekter så mer och mer etablerad, för att det är enklare, för att det är billigare och så vidare. Men någonting gick ju förlorat där. Så att jag tittar alla dagar i veckan mycket hellre på en skräck- eller genrefilm från 80-talet än en liknande film från tidigt 00-tal till exempel, när allt är digitaliserat. Det är någonting som känns mer äkta på riktigt med det, och Gröna gubbar för Yr är verkligen inget undantag, utan det är liksom underhållningsvärdet och charmen blir liksom otroligt mycket högre, definitivt.
Hans minns tillbaka till en visning av filmen på en festival i Norge i slutet av 80-talet.
Och det roliga var när jag kom till den stora framröstningen. Vilken film tyckte barnen var bäst? Och då hörde man en fullsatt biosalong. Då hörde man alla dessa norska små röster. Det gröna männen från Yr! Hörde man över hela den jävla salongen. Medan de här proffsjournalisterna såg så jävla sura ut. Alltså, förstår du?
Hur mådde du av det?
Jo, men jag tyckte naturligtvis det är kul. Jag menar, det är alltid kul att göra någonting som en målgrupp eller jag tycker är bra, va? Som med tidningar också. Då får man ju bekräftat att man gör någonting rätt, va?
Bert Karlsson.
Ja, jag tycker det låter jättebra. 11 000 på en så smal film som det ändå var. Han trodde väl inte att det skulle bli någon jättestor film ändå från början. Han stod ju med fötterna på jorden verkligen. Men han gjorde det och gjorde en annorlunda grej och en av de första faktiskt.
Och det där tefatet från filmen, det inspirerade Bert att resa till USA i jakt på en annan farkost. Rymdskeppet från tv-serien V.
Och det är väl den största besvikelsen i hela mitt liv när jag kom till Universal Studios och såg hur stort det var. Det var inte mer än en meter, 1,5 meter det stora skeppet. Jag ville ju köpa det utav dem och hade kunnat fått det, men det var ju inget att släppa hem det där lilla.
För Keio så betyder rollen som Irving allt.
Folk kommer fram till mig och säger att men det var ju du som var i Gröna gubbar ju och allt det där ju. Alltså jag tycker det är så härligt och den har ju blivit kultförklarad och allt det där ju, så att yes.
Han gick vidare till roller på Kungliga Operan, SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och fick sen också en internationell karriär. Genom en vänskap med den världsberömde skådespelaren Warwick Davis som ledde honom ända fram till mega-franchiset Harry Potter.
Det var ett stort upplevelse också det. Alltså, då var man ju uppe i den högsta nivån när man kom in där. Och då skulle man vara en av de här goblingarna i filmen som sitter där i banken och sånt. Så jag fick ju vara med i de två sista, 7:an och 8:an. Där var ju folk överallt hela tiden. Och vi var ju i själva banken så var vi ju 60 kortväxta. Vilket liv det var också att hålla på med det också. Men det var bara att kasta sig in där och så bara vara där och njuta av livet. Alltså bara ta in. Det är bara turen alltså, att mina kompisar i klassen och vi börjar snacka om det. Och vi tog bilderna hemma och skickade iväg det. Och, ja, alltså, om jag inte hade gjort det så vet jag inte vad jag skulle varit. Om jag skulle ha suttit kanske som elektriker eller varit en dataingenjör. Eller, ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle vara till. Jag tackar för Hans Hartwig att jag fick vara med i hans film.
Åsa Dalenborg lämnade teaterscenen film och tv helt och blev psykoterapeut som hon arbetar som idag. Men filmen, den lever ändå fortfarande nära henne.
Mina äldsta barn, de tycker den är jättebra. Min 16-åring, hon sa, jag älskar den filmen. Hon kunde till och med lite citat så från den. Hade jag missat. Så de har fått titta på den verkligen när de växte upp. Jag tänker att den säger en del om den tiden som var då. Man blandade de här världarna med popkultur och yrlingarna, de här varelserna från yttre rymden och nöjespark. Den är snäll, alltså den är ju en snäll film liksom. Och lite plojig.
Jag skulle kalla den här filmen att den är väldigt naiv. Väldigt vacker naiv. Den har säkert 2 miljoner brister. Den har säkert tekniskt ofullkomlig. Men jag tror att den är så enkelt, naiv, sympatisk. Och det kanske är det som räcker idag i den artificiella världen. Att se något på riktigt. För det är på riktigt.
Nu har det gått 40 år sedan filmens blytunga premiärkväll. Men på vägen så har någonting hänt med filmen som SF Studios äger rättigheterna till nu. För det pratas om att kanske en dag restaurera de gamla 35 mm rullarna till superkvaliteten 4K och släppa den på nytt på Blu-ray.
Jag tycker det är viktigt delvis för att inspirera unga människor som vill göra film att det faktiskt går att göra film utan att satsa miljoner eller miljarder som det talas om i vissa fall nu. Jag tycker också det är viktigt för att visa att det finns en bredd inom svensk film. Det är inte bara Bergman och de gamla gråa gubbarna utan det finns lite gröna gubbar också så att säga. Så jag tycker också det är viktigt att det här inte går förlorat för att när historieböckerna skrivs som svensk film då är det kanske inte så säkert att filmer som Gröna gubbe från Yr eller Ninja Mission till exempel finns med i de böckerna. Och då är det viktigt att vi entusiaster Se till att det här fortfarande kanske visas på retrobiografer, att vi ser till att det distribueras på DVD eller fysiskt format eller streaming. Men att vi på något vis ser till att liksom lämna över den här stafettpinnen till en ny generation också. Så att de vet att det här var också en del av svensk filmhistoria.
Låt oss inte skämmas för det som är inte är perfekta. Utan låt oss snarare vara stolta över att vi har vågat göra det. Ta det här steget i det okända.
Du har lyssnat på P4 Dokumentär och historien om filmen Gröna gubbar från Yr. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström, slutmix Carl Bostedt och jag som gjort programmet heter Kristoffer Johansson. Dokumentären är gjord 2026. Missa inte andra P4-dokumentärer i appen Sveriges Radio som också utspelar sig på 80-talet. Som Motorsågsmassakern, filmen som skakade Sverige, kampen om tonårstidningen Okej och rockbandet Nestors återkomst.